Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
Många undrar när Amazon egentligen ska komma till Sverige. Men källor som vi på DI Digital pratar med menar att de redan omsätter över 1 miljard kronor här.
Och så ska vi snacka om influerare som plockar hem allt fler miljoner till sina plånböcker. DI Digital har gått igenom årsredovisningarna i några av Sveriges största influerarbolag som vittnar om tiotals miljoner i utdelningar.
Samtidigt har Klarna fördubblat sina kreditförluster på ett år. Och hittills i år har fakturor värda 1,2 miljarder kronor blivit obetalda hos det snabbväxande kreditbolaget. Är vdn Sebastian Simakowski orolig över det här eller inte?
Jag heter Julia Cesar, du heter Johannes Karlsson. Vi är reportrar på DI Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
Så är det. Den här veckan sponsras Digitalpodden av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot. I fredags gick ju shoppinghögtiden Black Friday av stapeln. Årets kanske enskilt viktigaste dag för e-handeln. Så här i efterhand kan vi konstatera att ja, det blev en köpfest och PostNord slog sitt gamla paketrekord för ett enskilt dygn. Över 1 miljon paket hanterades under natten mellan måndagen och tisdagen. Med andra ord, vi svenskar shoppar som aldrig förr på nätet.
Svenskarna är ju uppenbarligen sugna på nätshopping. Och apropå att vara sugen på någonting, så är ju Amazon också sugna på svenskarna. Så skulle man väl ändå kunna sammanfatta läget just nu. Eller vad säger du, Johannes?
Ja, men det tror jag. Vi vet väl inte så mycket mer om Amazons svenska sajt som vi alla har spekulerat om här ett tag. Vi ska återkomma till det lite senare, men det känns ju som att det finns en marknad som Amazon skulle kunna ta av här i Sverige i alla fall.
Ja, men uppenbarligen. Och vi har ju pratat en del och skrivit en del tidigare om Amazon och deras intåg i Sverige. Och liksom frågan alla ställer sig är ju, när ska de komma hit? Men häromdagen så pratade ju vår kollega Jonas Lejonhuvud med två experter. Simon Saneback, han är medgrundare och partner på Wall Street, och Staffan Mörndal som är partner på Redain. Och de två hade ju ett ganska nytt perspektiv på Amazons Sverige-lansering.
Ja, precis. De menade ju då mer eller mindre att Amazon redan är här i Sverige. Även om man då inte har någon officiell hemsida som är igång, så köper svenskar varor redan idag. Men då gör man ju det genom deras tyska sajt till exempel. Och både Simon Saneback och Staffan Mördal då, de har källor som menar att Amazon säljer varor i Sverige för ungefär 1 miljard kronor idag. Till och med mer än det kanske.
Alltså det är ju enormt stora summor just med tanke på att man inte ens har en officiell svensk hemsida. Alltså liksom över 1 miljard, då är man ju och nosar liksom marknadsledande Adlibris i nacken, för de omsatte ju 1,85 miljarder kronor under 2018. Så att, alltså det här kan ju verkligen bli dödsdomen för många företag.
Ja, verkligen. Det gäller ju att för de här bolagen är förberedelser nu. Vi har ju pratat om det tidigare, och några av dem som kanske riskerar liksom påverkas mest är kedjor som Clas Ohlson till exempel. Jag tror att man är lite skraja vad som händer just där. Och mycket pekar ju på att en lansering av Amazon.se till exempel kommer allt närmare, eller hur?
Ja, jag tänkte bolla tillbaka frågan och liksom fråga dig som har lite bättre koll än vad jag har. När tror du att Amazon på riktigt kommer till Sverige?
Ja, det är ju en miljons frågan i det här fallet. Vi har ju diskuterat den många gånger. Men nu är väl de flesta överens om att det kommer ske inom 2 år. En viktig pusselbit är att man måste få liksom leveranserna på plats innan man rullar ut stort. Och en intressant aspekt i det här är att det finns en del aktörer här i Sverige som ju på något sätt har tagit den här marknaden för snabba leveranser. Den här last mile-leveransen. Och jag tror inte Amazon är som ett bolag. De kommer inte kompromissa med det. De vill vara lika snabba som alla andra aktörer på marknaden och kunna leverera hem till din dörr till exempel, i alla fall i storstäderna.
För att Jag läste den här texten att Simon Sonneback spår att det kan komma att ske ett förvärv apropå det.
Just det, precis. Och han pekade ju då specifikt ut de här budfirmorna då, om man vill kalla dem det, Budbee och Ermi. Det är de två största, de jag pratade om här, som har liksom slagit mynt av liksom svenskarnas efterfrågan på att få saker hem till sin dörr. Man vill inte längre gå och hämta ut sitt Zalando-paket på det lokala postombudet. Man vill ha det till sin dörr. Där har ju de så att säga kapitaliserat på det och växer ganska snabbt bägge två. Så att det är väl de då som Amazon kanske kan tänkas vara intresserad av att köpa.
Så med andra ord så kanske det är så att det inte bara finns förlorare här när Amazon kommer till Sverige, utan också vinnare.
Ja, i Ermi till exempel så finns ju kända investerare som Sven Hagströmers bolag Creades, riskkapitalbolaget Alvén och Didriksson, den tidiga Spotify-investeraren Felix Hagnö, de två Isetter-grundarna Magnus Nilsson och Jakob De Geer. Det är en diger skara av liksom prominenta affärsmän i det här fallet, och Budbee i sin tur har tagit in pengar från Kinnevik och H&M, så det är ju inte heller vilka delägare som helst i det fallet. Det återstår väl att se då vilket av de här två bolagen Amazon väljer, om de liksom inte satsar på att bygga upp en last mile konkurrent på egen hand. Det är nog också ett alternativ. Kapital finns det ju gott om inom Amazon-koncernen, så om de bara vill så skulle de ju säkert kunna bygga det på egen hand. Det ska bli spännande att följa vad som händer.
Nu ska vi gå vidare till någonting helt annat. Ja, den är ganska liten, den är strömlinjeformad, den ser ut lite som en delfin i fordonskroppen, och så kan den flyga i 300 km i timmen på en elmotor. Jag pratar alltså om tyska Liliums eldrivna flygande taxi. De har tagit in 1 miljard kronor för att bygga den här taxin, och du, Johannes, har ju precis träffat deras kommersiella chef Remo Gerber.
Ja, precis. Vi sprang in i varandra på Slush Techfestivalen här för några veckor sedan. Lilium är ju då ett bolag som är grundat 2015, och affärsidén eller tanken är att utveckla en eldriven taxi som ska kunna då bära eller transportera 5 personer åt gången. Ja, lika många som en vanlig taxi kan man helt enkelt säga. Och det är också den marknaden så att säga som man vill rikta sig mot. Personer som idag kanske tar en taxi från Stockholm till Arlanda. Det är sådana resor man vill då ersätta med sin flygande taxi.
Men,
istället.
Stopp och belägg, att åka flygplanstaxi låter ju faktiskt riktigt dyrt.
Ja, det tänkte jag också. Det var en fråga jag ställde till honom. Men Remo Gerber sa till mig då att de ser det här som en liksom massmarknadslösning, vilket då implicit innebär att det inte ska vara särskilt dyrt. Som ett exempel så gav han då sträckan mellan Manhattan i New York och JFK-flygplatsen en bit utanför stan. Den sträckan ska kosta ungefär 63 euro att resa. Och han menar på att samma förhållande kommer att gälla i Europa också för sådana distanser. Så att, och det ska tydligen vara lika mycket då som att ta en Uber eller Lyft till exempel. Så att, ja, vi får se.
Ja, alltså, jag såg och tror det, men 63 euro för att åka den sträckan är ju ett helt rimligt pris.
Ja, men med det sagt så lär det ju i alla fall ta ett tag innan man liksom når lönsamhet i den här affären. Man har redan lagt ganska mycket pengar på det här, 1 miljard hittills. Och Remo Gerber säger att det liksom kommer krävas åtminstone lika mycket till liksom innan man är uppe i luften på bred front. Så att det finns mycket förluster att täcka upp sen när man väl rullar så att säga.
Ja, jag kan tänka mig det. Men som tur var så har de ju tagit in så himla mycket pengar nu. Och jag såg i din artikel att det var två roliga namn som stack ut lite på ägarlistan.
Mm. Vi har ju till exempel den svenska Skype-miljardären Niklas Sennströms riskkapitalbolag Atomico. De gick in ganska tidigt i den här verksamheten. Och även den kinesiska techjätten Tencent.
Det är ju ändå ganska tunga namn. Men när kan jag boka en eltaxi i en app då?
Ja, planen är att lansera kommersiellt om drygt 5 år. 2025 säger man att man ska vara live i betydande storlek. Exakt vad det innebär vet jag inte, men det är i alla fall mer än en taxi i luften så att säga vid 2025, och då ska man även vara helst i flera länder. Men om det blir Sverige eller inte återstår att se. De har ju liksom inte bestämt var de så att säga lyfter först, i vilka länder. De är baserade i Tyskland, så det kanske är så att man börjar där, men ja, de vet helt enkelt inte.
Man kanske får passa på när man är utomlands.
Ja, kanske flyga en Lilium.
Ja. Innan vi går vidare och pratar om tillväxten i influerarbolagen och vad Klarnas växande kreditförlust egentligen betyder, tänkte jag att vi ska nämna bolåneutmanaren Stabelo. Johannes, du skrev ju i veckan att Sampo-delägda Nordax går in som ny investerare. Berätta, varför är det här intressant?
Jo, det är ju intressant just av den anledningen att Sampo är då ganska stor ägare i Nordax. Och Sampo, ett av deras stora innehav sedan länge har ju varit storbanken Nordea. Och det är ju väldigt spännande då att man nu indirekt blir ägare i en bolåneutmanare när man då samtidigt är största ägare, i alla fall en av de största ägarna i Nordea, som ju är som ju liksom har bolån som en av sina mest lukrativa affärer. Så det förhållandet tycker jag är väldigt intressant.
Mm. Jag läste att Nordax går in och köper 9% av aktierna. Vet vi hur mycket det här kalaset kostar?
Mm. Stabelo ville först inte säga hur mycket pengar de tog in i den här nyemissionen, men handlingar från Bolagsverket berättar då att det handlar om ett kapitaltillskott på ungefär 70 miljoner kronor, vilket också innebär att hela Stabelo värderades till 870 miljoner kronor. Så ganska respektabel värdering.
Ja, verkligen. Vi har ju skrivit mycket om bolåneutmanarna på DI under de senaste åren. Har de egentligen fått något fäste på marknaden?
Både ja och nej. Stabelo är ju den aktör som definitivt nått störst framgångar av de här utmanarna. De är ju egentligen den enda tillsammans med Schibsted ägda hypoteket som är live, så att ja, konkurrensen kanske inte är mördande. Men ändå, Stabelo distribuerar ju sina lån via nischbanken Avanza. Det här har ju verkligen hjälpt dem sen lånet lanserades för drygt ett år sedan, eller nästan två år sedan. Och Avanza äger ju också en tredjedel av bolaget. Så det har ju verkligen hjälpt att ha det här namnstarka varumärket ut och sett mot kunderna. Och nu har Stabelo lånat ut ungefär 9,5 miljarder kronor till svenska kunder. En respektabel summa, men om man sätter det i relation till saker, vilket man ju bör göra, så är det ändå en droppe i havet. Hela den svenska bolånemarknaden har en volym på, ja, håll i det nu, 4 299 miljarder kronor.
Oj, ja, då återstår det ju en hel del arbete med andra ord.
Precis. Influera-branschen växer så det knakar och omsätter mer och mer för varje år. Vi ska alltså prata om svenskarna som tjänar miljoner på att dela sina liv på bloggar och sociala medier som YouTube och Instagram. Julia, det är ju du som har gått igenom årsredovisningarna hos några av Sveriges största influerabolag. Hur kom det sig?
Ja, men det är jag. Det är en uppföljning på vår kollega Fredrik Björkmans genomgång förra året. För nu har det ju kommit några siffror, så det var helt enkelt dags att ta sig en titt.
Jag förstår. Vad är det du har fått fram då?
Ja, men så här, det vi vet sedan tidigare är ju att influencer marketing, det vill säga när företag använder sig av influerare och deras plattformar för att nå ut till kunder. Alltså den här industrin börjar omsätta riktigt stora summor i Sverige. Hänger du på Instagram? Alltså vet du hur man märker av ett betalt inlägg där?
Mm, jag har ett Instagramkonto. Huruvida jag hänger där jättemycket vet jag inte riktigt, förmodligen inte. Men ja, det är väl antingen att det är märkt där uppe så att säga, istället för en plats, så är det märkt att det är så här betalt samarbete, eller att de skriver det i
precis
sin caption, som det väl kallas.
Precis, det är som man märker, ja, av det. Antingen står det där uppe att det är betalt samarbete. Ofta brukar det vara att man har både märkningen där uppe och att man kanske skriver en ganska reklamig text om en produkt, och så kan den ofta avslutas med att så här, ja, men om du skriver in den här rabattkoden så får du 30% och dra av i kassan.
Mm.
Så att det är ett exempel på hur det kan se ut i praktiken. Och den här siffran då om hur mycket branschen omsätter, det är Institutet för reklam och mediestatistik som varje år plockar fram en prognos. Och det vi kan ju se är ju att i takt med att sociala medier användandet har vuxit de senaste åren, så har ju också intäkterna för reklamsamarbeten ökat. Och IRM har ju tidigare gått ut och sagt att den här branschen väntas spränga miljardvallen 2019. Om det blir sanning eller inte, det får vi vänta och se. Det vi däremot kan konstatera nu är att en majoritet av de influerare jag har kollat på ökar sin omsättning. Och i flera fall med ganska mycket.
Okej, så förmodligen då över 1 miljard kronor i omsättning för hela den här branschen. Men om man då tittar på de enskilda influerarna, liksom, hur mycket pengar tjänar en av de som befinner sig i toppskiktet så att säga, av dem? Vad drar de in?
Ja, det är betydligt mer än vad en journalist på Digitalia.
Okej.
Nej. Men faktum är att en del influerare faktiskt tjänar en årslön som motsvarar en börs-vd.
Ja, men då stämmer det ju.
Jag tänker ta upp Bianca Ingrosso, hon är ett väldigt bra exempel för en influerare som det går riktigt bra för just nu. Så om vi tar resultatet från hennes bolag Bianca Ingrosso AB 2018 och så delar vi det med årets alla månader, då kan vi se att hon i snitt drog in 700 000 kronor i månaden till sitt bolag.
Mm. Ja, det är rätt bra. Vad tjänar Sveriges statsminister? 180 000 i månaden eller något sånt där.
Släng dig i väggen.
Viss skillnad. Men precis, det som jag känner är väl att det börjar bli tydligt att influencerbranschen i sin helhet, att det är liksom inte en sidogrej som man håller på med längre, utan det är liksom en legitim stor bransch nu.
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Kan man beskriva det så att det har skett ett skifte de senaste åren?
Ja, men det tycker jag verkligen. Alltså, det här är renodlade företag, även om det utåt sett kanske känns som att man följer en kompis eller en förebild.
Mm. Och det verkar ju som ett framgångsrikt koncept det här med att starta influerarbolag. Vad är det som gör att de är så lönsamma?
Ja, men så här, själva varan, det vill säga de själva, det kostar ju inte bolaget något. Sen så, visst, det krävs tid och det krävs kompetens för att bygga upp sitt varumärke som influerare. Men det kräver inget riskkapital och kostnaderna är inte heller särskilt höga. De utgifterna som man i regel har är ju lön. Och i de flesta fall går ju den lönen tillbaka till influeraren själv. Så av de bolag jag har kollat på så är det inget som går med förlust. Och jag skulle nog säga att det ska mycket till för att det ska kunna ske.
Just det. Men vem tjänar bäst då? Du nämnde ju Bianca Ingrosso här tidigare som ett exempel. Men hon har liksom sin överman eller överkvinna i det här fallet, eller hur?
Men det är svårt att säga. För att det finns många influerare som så här, de redovisar inte sina intäkter separat från andra verksamheter. Jag tänker ta Sara Larsson som ett exempel. Hon drar ju liksom in miljoner på sin musik. Men hon gör också reklamsamarbeten. Hon har 6 miljoner följare på Instagram. Och där har hon ju till exempel gjort reklam för Huaweis mobiler. Och ja, i fjol landade nettoomsättningen på 33 miljoner kronor i hennes bolag Hasa AB med ett resultat på 13 miljoner kronor.
Det är ganska bra vinstmarginal ändå.
Ja.
Men vilka ligger mer då på toppsidan förutom Sara Larsson och Ingrosso?
Mm, Therese Lindgren, känner du till henne?
Mm, jag för mig, var inte hon en av de första svenskarna som fick typ 1 miljon prenumeranter på YouTube eller något, läste jag. Jag kan ha fel här,
det var här i dagarna, det stämmer. Hon har ju liksom YouTube som sin plattform och där har hon gjort sig känd för att prata öppet om psykisk ohälsa. Hon har nästan lika många följare på Instagram, så att hon har ju liksom 2 miljoner totalt. Förra året så drog hon in 17 miljoner kronor till sitt influerarbolag och plockade ut 13 miljoner kronor i en ganska saftig vinstutdelning.
Ja, det får man säga.
Men hon har ju dock varit ganska återhållsam med pengarna. Hon har liksom inte gått ut och spenderat dem på prylar utan putsat in dem i ett holdingbolag istället.
Mm, holdingbolag. Det får ju verkligen det här att låta mer som liksom traditionell företagsverksamhet. Holdingbolag är någonting som vi får brottas med ganska ofta. Eller hur?
Ja, men precis. Men det har väl att göra med att det är inte bara på liksom influerarbolagen som dagens influerare tjänar pengar på nu. För att det har börjat bli lite av en trend att man också ska starta sina egna varumärken. Följer du någon influerare på Instagram eller YouTube?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Ja, jag följer en del och då märker man ju verkligen av att så här, när en influerare gör en egen produkt så blir det en otrolig hype. Och jag tänker ta Bianca Ingrosso än en gång som ett exempel på det här, för att hon har väldigt trogna följare. För ungefär ett år sedan så lanserade hon sminkmärket Kaja och det har gått otroligt bra för det bolaget. Hemsidan lade ner när det var premiär. De gick med vinst direkt. De sålde för 9 miljoner kronor på 10 månader. Alltså, du förstår, det finns verkligen möjligheter här för Sveriges influerare att bredda sina intäktsverksamheter och det har de ju insett.
Just det, man säljer helt enkelt produkter under sitt namn eller med hjälp av sitt namn. Men inte typ Isabella Löwengrip också ett bra exempel på det. Hon har väl haft ganska många sådana olika affärsverksamheter där hon har, så att säga, satt sitt namn på någon diverse produkter.
Ja, men hon är ju förmodligen det bästa exemplet här. Hon och skidåkaren Jon Olsson som har väskbolaget Douchebag skulle jag vilja säga. Isabella Löwengrip driver ju det självbetitlade skönhetsmärket Löwengrip Beauty och de omsatte 84 miljoner förra året. Det är jättemycket pengar.
Ja, det är saftigt. Men vi har väl också kunnat läsa på det senaste att det gått lite utför för Löwengrip Beauty, i alla fall för Isabella Löwengrip rent generellt. Omsättningen halverats i år, om jag har läst rätt, och man har lagt liksom för mycket resurser på en lansering i USA som till slut floppade, eller hur?
Ja, det stämmer. Det har hon gått ut och skrivit på sin blogg. Hon har till och med behövt sälja sin 30 miljoners kåk på Lidingö för att ja, sparkat alla som jobbat med henne i sociala medier för att liksom rädda det här bolaget från konkurs då. Och det är också, det är kanske inte konstigt, för det här sminkbolaget är liksom kronjuvelen i hennes portfölj av bolag. Det är det bolag som det går absolut bäst för.
Mm, just det, så inte bara uppåt utan även lite neråt för ja, Sveriges influerare.
Precis. Ja. Det som ska bli spännande att se nu inför nästa år är ju om de fortsätter att visa på den här tillväxten eller om det är så att det kommer att avmattas lite.
Digitalpodden sponsras den här veckan av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt till och från bankkontot. Idag har vi med oss Martin Jägerstad från Trustlys strategiavdelning. Välkommen tillbaka till Digitalpodden.
Tack!
Vi har ju Black Friday bakom oss och julhandeln står inför dörren. Kanske är det någon som vill ge bort en abonnemangstjänst som julklapp eller ha en tjänst för sig själv. I dagens subscription economy blir ju i alla fall abonnemang allt vanligare. Vad kan ni göra för de här företagen?
Det gäller ju att göra tröskeln så låg som möjligt för att få in nya kunder. Och när det gäller just abonnemangsbetalningar så är många företag idag som använder sig av lagrade kortuppgifter. Vid registreringen behöver konsumenter då plocka fram sitt kort, knappa in de här 15-16 siffrorna i kortnumret, det är expiry date, CVV-kod och så vidare. Och det här är ju en tröttsam process som är ännu besvärligare på mobilen, där vi vet att kunderna i allt större utsträckning finns. Att registrera betalning med Trustlys autogiro är betydligt enklare än att registrera kort. Allt sker på handlarens sida i Trustlys iframe. Du skriver in ditt personnummer, väljer bank och konto med klick och godkänner med bank-ID. Smidigare blir det inte.
Aha. Finns det andra fördelar jämfört med kort vid sidan av smidigare registrering?
Ja, större kundlojalitet. Så kort går ju ut och om man också räknar in att kort spärras av olika anledningar så lever de i snitt bara cirka 2 år. Det här betyder att cirka 50% av din kundbas behöver uppdatera kortuppgifter varje år för att hålla igång prenumerationen. Och det är då man som handlare tappar mycket kunder. Om man jämför med ett autogiromandat så går det inte ut, det kan inte stjälas, det kan inte tappas bort. Och det här gör att handlare slipper tappa kunder på grund av betalningar krånglar.
Vad särskiljer Trustly från andra autogiro-lösningar?
Vår lösning är mer automatiserad. Andra lösningar kan vara via papper eller digitalt, men oavsett så bygger de på en manuell registrering. Det tar onödigt tid, det riskerar att bli fel och det driver mycket tid och admin både för handlaren och för konsumenten. Och vi har också en stor fördel i att vi kan kombinera själva autogiromandatregistreringen med en första betalning som gör att handlaren kan aktivera tjänsten direkt. Och allting sker på handlarens sida. Konsumenter behöver inte fylla i uppgifterna manuellt som bankkontonummer till exempel, utan det hämtas automatiskt.
Tack så mycket för att du var med. Ni som lyssnar, gå gärna in på www.trustly.com/autogiro för mer information om Trustlys olika lösningar och vad Trustly kan göra just för dig.
Under årets 9 första månader har Klarna mer än dubblat sina kreditförluster och de uppgår nu till hela 1,2 miljarder kronor. Det här innebär alltså att summan på de fakturor som Klarna inte får betalt för ökar kraftigt. Det här skrev ju du i måndags, Johannes. Är det kris på Klarna nu? Eller hur ska man tolka det hela?
Nej, jag tror inte att det råder kris. Kreditförlusterna är på ett sätt ett nödvändigt ont för Klarna när man växer. Men de kan ju såklart inte liksom fortsätta att fördubblas varje år, för då kommer de till slut äta upp allt för stora delar av Klarnas intäkter. Mm. Det är liksom den korta beskrivningen. Mm.
Men varför växer kreditförlusterna?
Ja, enligt Klarna själva så beror det då på att man expanderar på marknader där kunder kanske inte är så vana vid att handla på nätet genom kredit. Till exempel i USA, där man satsar väldigt hårt just nu. Det är ju så, man måste komma ihåg att i Sverige så har ju Klarna etablerat nästan på egen hand ett helt nytt köpbeteende som vi liksom har vant oss vid. Och vi, i vårt medvetande i Sverige så har ju vi att vi till slut måste betala av den här tröjan vi har köpt på Zalando. Men den tanken kanske inte finns överallt. Det är så att säga den vana saken att man till slut måste betala av sin faktura. Så liksom i jakten på tillväxt i USA och andra omogna marknader så tar Klarna nu en kalkylerad risk att en hel del kunder helt enkelt inte kommer betala för sina varor. Och det här är också lite av deras, så att säga, erbjudande eller USP som de pitchar till e-handelsbutikerna. Klarna betalar dem direkt för varan och sen tar liksom Klarna risken genom att sköta kontakten med kunden och göra upp med den. Så att, ja.
Okej, men det låter inte hållbart i längden att förlora så mycket pengar på att kunder inte kan betala.
Nej, så är det ju. Redan idag så är Klarnas kreditförluster i reda pengar större än ditorna för Handelsbanken, SEB och Swedbank, vilket ju är ganska överraskande. Alla de här storbankerna har ju totala intäkter då som är nästan 10 gånger större än Klarna, ska man också komma ihåg. Men sen håller ju de givetvis på med lite andra typer av krediter, till exempel bolån då, där det är mycket lägre risk i det eftersom att det finns en fastighet i grunden som säkerhet. Det gör det ju sällan när man shoppar en tröja på Zalando. Men de kan ju inte fortsätta växa i så här snabb takt skulle jag säga. Det spär ju också lite på bilden av att Klarna kanske inte tar ansvar för att deras kunder kan betala fakturorna. I många år har det funnits sådana liksom farhågor eller tankar kring Klarna utifrån att man kanske till och med vill att kunder ska vara sena med sina betalningar så att de kan lägga på förseningsavgifter och dröjsmålsräntor till exempel.
Men hur ligger det egentligen till då? Alltså, tjänar de inte mer på att kunden inte betalar?
Jo, men jag är rätt övertygad om att de gör det på kort sikt. Det säger ju lite sig självt. Det är klart att den faktura som man kan lägga på lite extra avgifter på kommer inbringa mer intäkter än en faktura som man inte gör det på. Men långsiktigt så är ju det här förstås något man vill komma ifrån. Och Sebastian Siemiatkowski har ju en poäng när han liksom flera gånger har sagt att långsiktigt vill man ha nöjda kunder som återkommer och gör fler och fler Klarna-köp. Och om en kund då till exempel upplever att Klarna gör det svårt eller liksom på något sätt motarbetar möjligheten att betala sin faktura i tid, så kommer ju förmodligen den här kunden inte återkomma. Så att både ja och nej då blir svaret på den frågan.
Mm. Men en annan tanke är ju att Klarna kanske är för frikostiga med att dela ut krediter. Alltså, borde de inte göra tuffare kontroller över dem som handlar på nätet?
Jo, utifrån känns det ju kanske så att det borde skärpas till, eller att det kanske till och med kommer behöva göra det så småningom, med tanke på att liksom skuldsättningen i Sverige och generellt i världen ökar ganska snabbt. Jag vet att man i USA till exempel har en längre återbetalningstid än vad man har här i Sverige, och det innebär då att Klarna själva måste avsätta ganska stora belopp som säkerhet. Riskerna är helt enkelt högre i USA, att man inte får betalt. Men sen ska man ju komma ihåg att Klarna har massor med egna pengar att spendera nu. De har tagit in nästan 5 miljarder kronor i riskkapital bara under 2019. Det är förmodligen det här sista externa kapital man plockar in då innan en börsnotering, som vi ju tror händer så småningom. Och det är klart att de vill investera de här pengarna i att växa i till exempel USA eller på andra marknader. Och då tar de helt enkelt risken att liksom göra förluster på att folk inte betalar.
Okej, okay. Klarna har ju varit lönsamt länge och gått med vinst varje år sedan 2006. I år blir det inte så, utan under årets 9 första månader blev förlusten 416 miljoner kronor. Är inte det en källa till oro?
Jag tror faktiskt inte det. Det här är också sammankopplat med att man som sagt tagit in massa riskkapital från investerare som ju såklart också vill att Klarna ska spendera de här pengarna på tillväxt. Men det är lite speciellt. Jag är ju som sagt rätt övertygad om att Klarna kommer att gå till börsen redan nästa år kanske, eller 2021. Och generellt då så brukar ju företag börja putsa siffrorna i ganska god tid, och liksom man vill göra så god vinst som möjligt för att vara ett attraktivt bolag för investerare när man ska till börsen. Men Klarna har ju varit lite motsatt väg nu. Alltså, jag tror tanken är att försöka blidka marknaden genom att visa att man vågar investera mycket pengar, och att liksom, nu ska vi utmana storbankerna på allvar. Så det ska bli väldigt spännande att följa vart det här tar vägen närmsta året eller närmsta kvartalen. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Den här veckan sponsras vi av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot.
Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut. Missa heller inte vårt specialavsnitt från i fredags där DIs Andreas Cervenka resonerar kring vad som händer på YouTubes smutsiga bakgård, där hundratals miljoner kronor i svenska annonspengar stödjer rysk propaganda och desinformationskampanjer.
Det låter ju väldigt spännande, så missa inte den. Kolla också in Dios andra poddar, allt från Dagliga morgonkoll till Veckovisa analyspodden, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, mejla Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.